Du lyssnar på Solens ö av Olav Ottersen i översättning av Eva-Maria Schelott. Uppläst av mig, Gunilla Leining. Justitia, rättvisan, var känd som dygdens drottning. Men för den rika köpmansfrun slöt fru Justitia ögonen. Desto skarpare blev blicken hon riktade mot den fattiga tjänsteflickan. Ett. Varje morgon när solen steg upp ur havet i öst gick kvinnan ut mot udden. Över bruset från bränningarna hörde hon den vemodigt tjutande tonen som kallade slavarna till arbete. Hon såg bomban stå mellan de usla hyddorna och blåsa i den stora rosa snäckan som om den var en trumpet. En rad av mörka gestalter, män och kvinnor, rörde sig som en orm ut mot sockerrörsfälten. Några av kvinnorna hade barn på ryggen. En och annan kikade efter gestalten där ute på yttersta delen av udden. Stilla som huggen i sten satt hon och stirrade mot horisonten under den blodröda solskivan. Någonstans där ute låg det förlorade landet. Det som de bar med sig som rester av en dröm under det hårda, enformiga arbetet. Varför satt hon där? Visste hon, en vit kvinna som bodde i det stora huset och aldrig behövde ta i en hacka, vad längtan var? Martine Helmfeder visste något om längtan, även om hon inte riktigt förstod vad det var. Hon hade flytt från det kalla, skoningslösa Christiania för att börja ett nytt liv på Solens ö. Men hon hade inte varit länge på St. Thomas innan havet som slöt sig runt ön blev en mur. Hon var innestängd i en liten värld, ondare och mer grym än den hon hade lämnat. Den salta vinden strök kärleksfullt som en barnhand mot ansiktet. Men så långt från att trösta skärpte det den irriterande känslan i bröstet. Den bar hon med sig. Evig och obönhörlig som de rullande atlanthavsvågorna mot stränderna. Hon tänkte på sin son som hon hade rest ifrån. Med sitt förstånd kunde hon inse att han hade det bäst i sin fars hus. Men i sitt hjärta kände hon att hon hade förrått något när hon reste ifrån honom. Varje morgon när hanen gol steg hon upp och gick till udden. På den nordvästra sidan fanns en vik där mangroveträd sträckte sina vita rötter som benknotor ut i havet. Det påminde henne om död och förgänglighet. Tanken var inte skrämmande, för då och då tänkte hon på döden som frid. Den sista tillflyktsorten för den som inte hade något annat ställe att fly till här på jorden. Hon hade varit 10 år på St. Thomas. Jan skulle nu vara lika gammal. Hon såg för sig en käck och livlig pojke i den åldern, men ansiktsdragen blev oklara. Vek undan när fantasin försökte sätta samman dem. Solen klättrade högre över horisonten, blev efterhand vitare och började värma. Snart skulle den stråla het och brännande mot alla dem som inte kunde söka tillflykt under träd eller på skuggiga verandor. Martine reste sig och började gå tillbaka till plantagen. Den hette Jensero nu, som den gång den blev döpt av Jens Bröcker. En släkting till den nuvarande ägaren, köpman Jan Joakim Bröcker i Christiania. Martina hade varit Jans älskarinna en kort och hektisk period när Karl den XII:s soldater ockuperade Christiania. Hon hade fött honom en son som i dopet hade fått faderns namn, Jan. De senaste 2 åren hade hon fått 3 brev som sonen hade skrivit själv. Hon visste att han inte ljög när han skrev att han hade det bra. Martine kände Jan Joakims hustru Maria som en varm och klok kvinna. Jan kunde inte ha fått en bättre mor. Med huvudet sänkt gick hon förbi sockerrörsfälten där plantorna nu var mellan 2 och 3 meter höga och mogna för skörd. Böjda, svettiga män högg av dem vid roten med sina kappmässor. Långa knivar med ägg som en rak kniv och så solida att de kunde användas som yxa. Rören som nu hade börjat bli svagt brunaktiga var fulla av saft. Slavar, både män och kvinnor, rafsade ihop dem i buntar och bar dem till sockerkvarnen. Rasslandet av vinden.